lyssnar på Rise and Shine med Shirin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Go Active Travel, en aktiv resebyrå med proffsiga coacher som motiverar dig till skön träningsverk, massa glädje och härliga resupplevelser. Martina Nelson, du är psykolog, specialist i neuropsykologi, utbildad i kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi och har under många år arbetat med barn, unga och vuxna som lider av psykisk ohälsa av olika slag. Du har precis släppt boken Vem hjälper den som hjälper att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa? Boken är skriven för att ge stöd, insikter och strategier för att minska oro och stress för alla de som står bredvid. Som anhörig till exempel personer med ångest, depression, bipolär sjukdom, beroendeproblematik, autism och ADHD är det inte lätt att veta hur man ska hantera all oro, maktlöshet och frustration. Det är vanligt att all vaken tid går åt till tankar om hur den närstående med psykisk ohälsa och eller neuropsykiatrisk tillstånd NPF mår, vad de gör, om man har gjort tillräckligt, om det hade varit bättre om man gör något på något annat sätt och så vidare. Inte sällan går det så långt att anhöriga själva utvecklar någon form av psykisk ohälsa. Det ska vi prata om idag. Det är inte heller lätt att veta vart eller till vem man ska vända sig till för att få hjälp. Allt det vill jag prata med dig om, men jag vill också veta hur dina egna morgonrutiner ser ut. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Tack så mycket.
Är du kvar? Det var så långt intro.
Ja, men det var ju superbra intro. Det var ju jättebra tycker jag. Alltså verkligen, du lät verkligen påläst. Så det är superbra.
Ja, herregud, ja, vad härligt. Vad roligt att ha dig här, varmt och välkommen.
Ja, tack.
Hur mår du just idag och var befinner du dig?
Ja, men just nu idag mår jag väldigt bra. Ska snart iväg, har jobbat en hel arbetsdag här och ska snart iväg på bio faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad bion heter, men ja, det kommer jag hålla på vägen.
Men vad mysigt! Det har jag inte haft någon gäst som har sagt.
Nej.
Av alla liksom 140 plus gäster. Gud, vad trevligt. Bio är mysigt tycker jag. Och var befinner du dig, i Sverige eller i världen?
Jag sitter på vårt kontor på Smart Psykiatri i Stockholm, vid Mörby centrum.
Härligt. Och nu när det här samtalet går live, så är din bok precis släppts dagen innan. Så den har inte gått live riktigt ännu. Jag har fått den i pdf-form. Eller den har inte släppts ännu. Hur känns det nu inför den här stora dagen? Det är ditt andra boksläpp. Men jag tänker att
Är det tredje?
Du ser, apropå att göra research.
Nej, men alltså, precis. Tidigare har jag ju dels släppt den här boken ADHD på jobbet. Om hjärnan, forskning och strategier. Tillsammans med Lotta Borg-Skoglund. Och sen har jag även släppt en bok tillsammans med Lotta som heter Svart bälte i föräldraskap. Att lösa barn i NPF-familjer. Men nu är det ju första boken som jag har skrivit själv då. Och det känns, jag skulle säga att jag känner mig väldigt stolt över den här boken. Och att den är viktig. Alltså jag känner verkligen genuint på riktigt att den här boken kommer vara till hjälp för väldigt många. Mm. Så att den berör mig väldigt starkt. Så att jag är stolt och väldigt glad. Och det ska bli spännande att se vad folk tycker. Och få feedback liksom på hur den har kanske hjälpt. Eller så.
Jag tror det är så viktigt som du säger. Just det här, vem hjälper den som hjälper? För de blir ju oftast disktrasor liksom, i passagerarsätet någonstans.
Precis, exakt. Ja, men verkligen. Och det är det som egentligen grunden till varför jag skrivit boken är ju just att det är så många anhöriga som kämpar vid sidan av, ofta i skymundan. Det vill säga att anhöriga påverkas ju också. Det är klart att jag menar, om man har en person som mår väldigt, väldigt dåligt runt omkring sig så är det klart att man påverkas på olika sätt. Mm. Och det är de anhöriga jag vill lyfta. Så boken riktar sig inte till att, för det är många böcker som har gjort det, till att handla om ändå den som mår dåligt. Den här handlar om dig som anhörig. Alltså att ditt liv är viktigt. Så att, ja.
spännande. Jag har ju läst stora delar av den och den är otroligt intressant och som du säger fantastiskt viktig. Och med det sagt inte mindre viktig för den personen som faktiskt är sjuk såklart. Men alla behöver support på sitt sätt. Och när jag rabblade upp alla dina titlar så var jag bara lite snabbt nyfiken på vad är dialektiskt beteendeterapi?
Ja, ja men det är en terapiform som har utvecklats för personer med framförallt emotionell instabilitet och självskadebeteende. Så att den riktar sig väldigt, alltså den behandlingsformen är ju en vidareutveckling inom KBT, men den är väldigt mycket fokus på just känsloreglering, känslohantering, att förstå sina känslor, sätta ord på sina känslor och också kunna hantera dem på ett mindre destruktivt sätt än att skada sig själv till exempel och sådär. Så att det är DBT.
DBT, ja. Spännande. Men det var inte det vi skulle prata om idag, men jag var bara lite nyfiken. Och först undrar jag lite så här, vad var det som lockade dig till psykologyrket från första början? Kommer du ihåg det?
Ja, alltså det har jag ju velat bli psykolog sen jag gick på gymnasiet. Och jag tror att jag kom in lite på det utifrån att min bonusmamma är psykiater. Så att egentligen tror jag, sen har jag ju, min mamma jobbar inom vården fast som läkare då. Men, så att jag har liksom, vårdyrket har ju ändå funnits med mig. Men sen då har jag alltid varit intresserad. Jag kommer ihåg att jag läste på gymnasiet en kurs om kommunikation. Och då var det mycket om psykologiska teorier. Och sen dess så har jag känt att men, det här vill jag verkligen jobba med. Så det var ju, och det har egentligen börjat med att jag har känt att jag vill läsa på och förstå mer om mänskligt beteende och känslor och personlighet och anknytning och hur man fungerar och sådär. Så att hela utbildningen har ju sen i princip varit väldigt intressant. Alltså så. Men sen också såklart hjälpa andra. Men i grunden handlat om att försöka förstå mer om människor.
Och ju mer man vet, desto mindre vet man, höll jag på att säga.
Ja, exakt,
det är som jag som håller på inom mitt så, träning och hälsa till slut. Alltså, ja. Vadå? Det är bara röra lite på sig. Så.
Ja, men verkligen.
Ja, superintressant ju. Ja. Men människan, vi jobbar ju lite med samma sak du och jag, fast vi attackerar det på olika sätt. Och det jag slutar aldrig att förundras eller vara nyfiken på hur den fysiska kroppen funkar, hur den mentala kroppen funkar, hur vi beter oss på ett visst. Alltså det är ju så sjukt spännande. Men vi vandrar ju ändå runt med de här kropparna. Liksom. Vi måste
exakt. Och just det här som du säger, alltså hur det psykiska påverkar kroppsliga och att det är inte två separata delar. Det är klart, alltså, jag menar som jag vet att många anhöriga kanske kämpar väldigt mycket med det som är här och nu, men kanske att det tar sig uttryck i kroppen på olika sätt, spänningar, stress, liksom huvudvärk, tryck över bröstet, allt sånt.
Ja, och det där är ju, nu är vi inne på ett favoritämne här, hur allt hänger ihop. För det gör ju det, och det är också att det kan ju sätta sig fysiskt så olika på olika människor. Jag har faktiskt det här samtalet väldigt ofta med vänner som går igenom olika saker, inklusive mig själv. Och jag finner att kroppen, när den liksom inte orkar mer mentalt, så ger den sig på något fysiskt och ofta en svag länk. Det kan till exempel vara, nu får du rätta mig om jag har fel, för jag är ju bara så hobbypsykolog. Tänk om man hade till exempel atopisk eksem när man var liten. Så går man igenom en jobbig separation när man är 45. Helt plötsligt så bara börjar man få eksem. Man har inte haft det sedan man var bebis. Så man kanske inte ens vet om att man har haft. Så tänker jag i alla fall att kroppen funkar, att den ger sig på liksom lite så här. Kanske hade en skada i en högerfot när du spelar fotboll när du var 18. Jag plötsligt så bara får ont i högerfoten när du är 57. När du har blivit uppsagd från jobbet och går igenom en livskris. Alltså, så tror jag att vi funkar.
Ja, nej, men alltså, det kan ju säkert. Alltså, jag tänker att dels det här med eksem eller andra delar kan ju också handla om att när man är stressad så blir man ju mer mottaglig för egentligen, men precis som att du blir sjuk eller du säkert kan få mer inflammationsutbrott eller liksom annat. Så den delen kan jag nog vara med om i alla fall.
Ja, jag bara alltså spånar och leker fram min psykologi. Men nu har du skrivit som sagt tredje bok. Är det så att du har skrivit den här för att du har haft många klienter med den här problematiken? Mm. Du har känt att det har vuxit? Eller liksom, vad var den inledande
tanken
med det?
Ja. Ja, men alltså, dels som du säger så träffar jag jättemycket patienter som har många anhöriga som står vid sidan av, och många gånger kanske är de anhöriga som på något sätt till slut inser att det här håller inte, jag behöver hjälp, eller snarare min närstående behöver hjälp, och du vet, kanske är den livsviktiga länken mellan vården och patienten. Alltså, så att jag ser ju, det är ju... Anhöriga är ofta delaktiga på olika sätt och behöver också stöd. Men sen kan jag ju säga att boken har ju... Jag menar, jag träffar jättemånga privat också som på ett eller annat sätt är anhöriga. Jag skulle säga att de flesta av oss kommer ju någon gång i livet vara anhöriga till någon som lider av psykisk ohälsa eller ADHD och autism och så. Inklusive mig själv. Så att den här boken ser jag som att... Det är en bok som jag och många som jag känner och många av mina patienter och deras anhöriga behöver. Och det är egentligen, jag skulle säga att boken är ju just förebyggande, att ta hand om sig själv under tiden som man är anhörig, för att kanske inte själv drabbas av psykisk ohälsa, vilket är också ganska vanligt. Det behöver inte bli så, men har man en sårbarhet, vilket inte är ovanligt om det finns en ärftlighet också. Alltså många psykiatriska tillstånd, depression och så vidare är ju ärftliga. Så att det finns ju ofta en sårbarhet också om det gäller någon i familjen eller i släkten. Men att just, ja, men vad behöver jag för att ta hand om mig själv för att det ska bli... Ja, men för att jag inte ska ramla igenom när stressen har lagt sig och kanske själv drabbas. För då kan man ju inte egentligen stötta någon. Mm. Alltså man behöver ta hand om sig själv i första hand för att orka stötta och hjälpa någon annan.
Jag tänker som när de visar säkerhetsförskrifterna på flygplan. Help yourself before you help others. När de här andningsmaskerna ramlar ner.
Exakt, ja, men precis. Det är precis den tanken bakom. Så, och det är det som jag vill lyfta fram här också. För att jag vet att det är många anhöriga som drabbas av det här. Att de är skuldkänslor. Kan jag prioritera mig själv? Kan jag hitta på någonting med barnen utan min man som mår dåligt? Ah, det finns ju massa sådana. Och då kan man känna så här, är jag egoistisk? Tänker jag bara på mig själv? Kan jag verkligen... hitta på saker som är roligt och känna glädje när någon mår dåligt? Och då brukar jag säga, och det är det jag vill lyfta fram i boken också, att ja, det är nödvändigt att du gör det för att du ska hålla och orka. Annars kommer ju du inte kunna hjälpa någon. Alltså, så att det är jätteviktigt att komma ihåg faktiskt.
Men jag blir lite nyfiken på när du säger ärftlighet. Är det samma typ av ärftlighet som vilken ärftlighet som helst? Till exempel för att, om vi nu tar det stora C här, cancer eller allergi eller alkoholism. Eller, är det samma typ av ärftlighet och sårbarhet?
Samma typ, men man skulle kunna tänka...
Konstigt formulerad fråga.
Men jag förstår vad du menar. Att, alltså, det är klart att vi alla föds ju med en uppsättning gener som vi slumpmässigt får från båda våra biologiska föräldrar. Och det gäller ju allt från ögonfärg till andra kroppsliga sjukdomar till psykiatriska tillstånd också. Så att man skulle kunna... säga att absolut det är något vi ärver. Sen är ju det en del. Jag menar, vi ser att det finns en stark ärftlighet för många av de här psykiatriska tillstånden och neuropsykiatriska tillstånden, alltså ADHD och autism. Men sen är det också miljön som avgör om det är så att någon kommer utveckla kanske, alltså depression till exempel. Det kanske är livshändelse och så har man den här sårbarheten och så. Kan det vara i vissa fall. Och vid ADHD är det ju väldigt tydligt att, jag menar, du föds med en viss uppsättning, egenskaper och symptom. Och sen beroende på den miljö du lever i så kommer de här egenskaperna och symptomen vara avgörande för om du fungerar bra eller inte. Och jag menar, har man en miljö där mina egenskaper matchar ganska bra, då har man ju inte det som kallas för funktionsnedsättning till exempel. Och då uppfyller man inte kriterierna för diagnosen ADHD. Så att man ser ju hela tiden den här sårbarheten men också miljöfaktorerna som interagerar. Och det är det som förklarar då om någon ja, men, utvecklar någon form av psykisk ohälsa.
Ja, så det är så sjukt intressant.
Det är så.
Tänkte läsa lite bara i din inledning i boken som har rubriken Du är viktig, som tilltalade mig ganska mycket. Så du kan ju bara, nu är det sagostund.
Ja, verkligen. Kul att höra sin egen bok läsa.
Du är viktig. Att leva nära någon som mår dåligt och som inte får livet att fungera är jobbigt och smärtsamt. Kanske har du en syster, bror, nära vän, partner eller ett barn som precis mår så dåligt. Det kan leda till att du som anhörig alltid har en klump i magen, tryck över bröstet eller gråten i halsgropen som inte går att få bort hur mycket du än försöker. Visste du att sedan 2014 så är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivningar? Det är framförallt stress, alltså stressrelaterad ohälsa eller reaktion på svår stress, ångest, till exempel panikångest eller depression som ligger bakom dessa sjukskrivningar bland både män och kvinnor. Depression är för övrigt ett av de vanligaste psykiatriska tillstånden och som bidrar till störst nedsatt hälsa i världen eftersom det drabbar så många. Samma person kan drabbas av flera olika psykiatriska tillstånd under olika delar av livet. Eller ha flera psykiatriska tillstånd samtidigt. Vid ADHD är det till exempel väldigt vanligt att lida av ångest och depression. Runt om en person som mår psykiskt dåligt finns anhöriga som också påverkas. Du som anhörig kan drabbas av lättare psykiska besvär till svårare tillstånd i värsta fall. Kanske är du partner, nära vän, ett vuxet barn eller förälder till ett vuxet barn som också kämpar. Eller har du ett syskon som långsamt fördärva sitt liv och du känner dig helt maktlös. Har livet förvandlats till ett levande helvete på grund av din partners riskbruk av alkohol? Är du en av dem som ligger sömnlös på nätterna med en gnagande oro för ditt unga vuxna barn? Vaknar du flera gånger per natt och känner dig aldrig utvilad? Inget ovanligt alls. Många anhöriga beskriver liknande upplevelser. Ja du, jag skulle kunna fortsätta läsa hela boken. Hur känner du, nej, det här är inledningen på boken, första orden. Vad är dina tankar när jag läser upp dina ord så här?
Ja, men dels var det väldigt fint att höra på det sättet. Att det man själv har skrivit och som man verkligen vill förmedla. Och så hör man det högt så blir det verkligen starkt. Nej, men det är ju precis det som jag lyfter fram, att det är väldigt många som är drabbade. Alltså att det är inte bara om du ser då att det är väldigt många som blir sjukskrivna för psykisk ohälsa, att det är väldigt många i Sverige som är drabbade av psykisk ohälsa, så är det ju inte bara den personen som påverkas, det är så många runt omkring som också påverkas. Och det blir så tydligt, tänker jag, i det här sammanhanget. Jag menar, runt en person finns det ju ofta flera anhöriga som påverkas. Mm. Barn, vi har partners, vi har föräldrar, far- och morföräldrar, syskon.
Arbetsplats. Alltså vi
precis,
har ju,
arbetsplats,
man
absolut.
Kan ju vidga det där. Mm.
Det är jättebrett. Och jag menar, det vi vet är ju att anhöriga, alltså det som lyftes fram här också är ju att det här är saker som fler kan känna igen sig i, att det inte är ovanligt alls. Och det är det jag vill få fram också, att man är inte ensam, att det är många som har liknande upplevelser. Jag upplever att många gånger när jag pratar om det här så är det nästan alltid någon som kommer fram och säger att ja, men precis, jag har ju ett barn som har på det här sättet, eller jag har ju en förälder som har mått så här dåligt hela mitt liv. Det är liksom alltid någon som kommer och har erfarenheter som man kanske inte, man går inte bara prata om det hur som helst. Sen finns det också ett väldigt stort mörkertal. Även om det är att vi pratar mycket mer öppet om psykisk ohälsa, så är det ju fortfarande så att det finns stigma kopplat till psykisk ohälsa. Att man pratar inte helt öppet om det i alla kretsar. Det är kanske inte så att man pratar om det på arbetsplatsen heller. Så det här mörkertalet visar också att det finns ett stort mörkertal när det gäller siffror på hur många anhöriga som det finns i Sverige egentligen. Mm. Om man tänker att man brukar säga så här, ja, men ungefär fjärde svensk drabbas någon gång av psykisk ohälsa, så förstår man ju då hur många anhöriga som också påverkas.
Och det här begreppet som man läser om och hör och ser väldigt mycket nu, så här, psykisk ohälsa, man kan ju tänka sig att alla vet exakt vad det innebär. Mm. Mm. Men det kanske man inte vet exakt. Och jag skulle väl förklara det som att det är som ett paraplynamn för väldigt många olika saker. Men jag skulle vilja kanske höra din definition.
Mm. Ja, men det finns ju uppdelningar. Alltså, dels pratar man om något som då kallas för psykiska besvär. Det är ju något som vi alla har mer eller mindre av, att man får svårt att sova, man kan känna sig nedstämd, man kan känna ångest och så i perioder under kortare tider, och det påverkar inte ens funktion i vardagen i så stor utsträckning, så kan man säga. Medan psykisk ohälsa, precis som du säger, är ett paraplybegrepp för egentligen väldigt många psykiatriska tillstånd. Det kan vara till exempel, och ofta det som är gemensamt för psykisk ohälsa är då att man har ett visst symptom eller ett sätt att fungera eller må som är mer bestående under en viss tid, och att det påverkar ens funktion på olika sätt, på jobbet eller i relationer eller så. Och där har vi ju då olika, dels har vi ju alltså neuropsykiatriska tillstånd, och där har vi ADHD och autism, så det ingår ju också faktiskt i psykisk ohälsa. Men många säger ju inte, när vi pratar om ADHD, att det är psykisk ohälsa, men i det här definitionen och uppdelningen så ingår det där. Och sen har vi också olika psykiatriska sjukdomar, som schizofreni till exempel, som också ingår faktiskt i psykisk ohälsa. Mm. Och sen har vi då depression, ångesttillstånd, det vill säga kriterier som man uppfyller för en viss diagnos då. Och då pratar vi om psykisk ohälsa.
Mm. Förstår. Du skriver om olika exempel i boken. Det är så här, du har dragit upp olika exempel. Det blir väldigt tydligt, det är någon som har en bror, det är någon som pratar om det. Har du lust då, om du minns alla, eller någon, om du kan liksom välja ett och bara, vet inte om de är riktiga scenarion eller om de är påhittade, men så bara så att vi kan lättare förankra det som vi pratar om.
Vad svårt, för när man har skrivit de här casen då, så är man så inne i det. Men alltså egentligen, som du säger, så har jag ju tagit upp olika perspektiv. Jag har tagit upp någon som är syster till en annan syster med psykisk ohälsa. En mamma som har ett barn med ADHD och beroendetillstånd till exempel. Så det är väldigt olika perspektiv. Det vill säga, eftersom att anhöriga, även om det är så att anhöriga kan ha olika situation och den närstående har olika psykiatriska tillstånd, så är ju ofta känslorna och de tankarna som man brottas med väldigt lika. Men vi har ju till exempel, jag tror att jag tar upp det, om det är mamma eller pappa som har då ett barn med ADHD och beroendeproblem. Så där kanske det har varit ganska tydligt egentligen när man ser i backspegeln att det här barnet har haft ADHD under en längre tid. Men det man märkte var ju att skoltiden inte fungerade. Att ganska tidigt hamnade den här sonen då i beroendeproblem eller liksom missbruk av alkohol och droger till exempel. Mm. Vilket är väldigt vanligt som en självmedicinering när man har ADHD. Och sen att den här familjen och det här barnet kanske inte har fått rätt förklaringsmodell i barndomen och utvecklat liksom den här samsjukligheten i form av beroendeproblem. Men där då föräldrarna verkligen, man kan väl säga så här, har kämpat hela livet med att stötta, hjälpa till, vad ska vi göra, vad är bäst, är det liksom, hur blir det när vårt barn ska växa upp och ta hand om sig själv till exempel, att hela tiden behöva finnas där och stötta upp på olika sätt med både ekonomi, det emotionella på olika sätt. Så att, ja, men det är ett exempel på casen i boken.
Men så här, det är ju ett jättebra exempel, för att idag är det ju väldigt, dels så slänger man ju sig helt felaktigt med ADHD-diagnosen, så här, oj, 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 ADHD, eller du har det, eller den har det, eller... Men om vi nu tar det som ett exempel, hur ska en förälder, nu bara hittar jag på, mamma och pappa har 3 barn, vad ska vi hitta på, 18, 16 och 12. 16-åringen och 18-åringen är helt okej, de spelar fotboll, hockey, allt vad det nu är. Så har du 12-åringen och som ska in i tonåren och man då misstänker ADHD, och det är väldigt jobbigt. Det är ansträngande för familjen då, för alla. Vad har du för tips då? För jag kan tänka mig att de som lyssnar nu drog jag upp ett exempel som jag bara hittade på, men den är säkert väldigt vanlig. Hur ska en förälder agera? För det tar ju så mycket tid. Då har du flera barn dessutom, bara det tar mycket tid. 2, du är förmodligen mitt i livet med allt vad det innebär, kanske blir stökigt och skakigt och skavigt i relationen. Och nummer 3, så här, att den 12-åringen ska dessutom in i tonåren. Bara det är ju liksom en utmaning. Och så nummer 4 lägger vi på en NPF-diagnos där. Alltså, vad tar man vägen som förälder?
Precis, alltså där tänker jag att det är
något piller bara.
Ja, exakt. Det här är jättetufft. Jag vet att det är
ovanlig.
Ja, och väldigt vanligt. Och många NPF-familjer då, alltså NPF står ju för neuropsykiatriska tillstånd, har ju, vad forskningen visar, ofta mycket svårare att få ihop det här livspusslet, som vi kallar det. Så att det blir ett föräldraskap som kräver mycket, mycket mer ofta, många gånger. Jag menar, precis som du säger, alla har det ju tufft med tonåringar och flera barn och så. Och sen kan man också lägga till att det kanske finns en viss ärftlighet, att det kan finnas fler i familjen som har liknande sätt att fungera, men man behöver inte ha diagnos för det. Så det är jättesvårt. Jag skulle säga så här, sök det stödet som man bara kan. Dels handlar det om att det här barnet behöver förmodligen en utredning i så snart som möjligt, för att kunna dels få stöd i form av, det kan handla om läkemedelsbehandling i kombination med anpassningar i skola, på arbetsplatser. Det kan finnas andra typer av stöd, kommunen till exempel. Jag tycker ju något som har blivit tydligt för mig när jag skrev den här anhörigboken, det är att anhöriga kan söka stöd via anhörigstödet som finns i varenda kommun. Mm-hmm. Alltså en anhörigkonsulent. Det är inte många som känner till det här.
Wow, vadå? Som någon slags bollplank eller?
Ja, i princip. Och som ska kunna lotsa en och liksom stötta en. Och kanske, vad finns det för insatser? Kanske hjälpa till med psykoedukation, alltså stödsamtal. Vad handlar ADHD om till exempel? Vad handlar depression om? Vad är beroendeproblem? Vad finns det för stöd att söka? Och så vidare och så vidare. Så att jag tänker att det ska man ju försöka se om man kan söka faktiskt. Det bör finnas i alla kommuner, men det är ganska okänt för många. Mm. Så det är det. Sen finns det ju intresseorganisationer, patientföreningar och sånt som anordnar utbildningar, vilket kan vara jättebra. Alltså, grunden handlar mycket om att så här, förstå, varför blir det som det blir? Varför reagerar mitt barn så här i det här läget? Jag menar, som vi vet vid ADHD blir man jättelätt överbelastad ifall det ställs för mycket krav, ifall det kan vara oförutsägbara situationer till exempel och så vidare. Det finns jättemycket som många med ADHD kämpar extra mycket med, och då är det jättebra som förälder att veta det för att kanske minska vissa situationer som annars kan uppstå om man inte förstår varför personen reagerar som den gör och i vissa specifika situationer till exempel. Men sen är det ju jättesvårt, för jag vet att vissa är ensamstående. Det är lättare sagt än gjort att säga, ta egen tid. Men finns det möjligheten så är det ju jätteviktigt. Det kan vara 5 minuter att sätta sig på en parkbänk och titta ut mot solen och ta en kaffe varje dag till exempel. Alltså bara få någon form av liksom återhämtning, även om det är korta stunder under dagen. Återhämtning behöver inte vara... att du måste ut och resa eller vara ledig flera dagar. Även om det är väldigt bra återhämtning, så brukar vi prata om återhämtning som är i form av att fylla på med energi. För har ett barn med ADHD eller psykisk ohälsa eller så, så är det jätteviktigt. Det tar ju mycket energi. Det vill säga det tar från reserverna. Så för varje sak som tar energi behöver man ju på något sätt fylla på med energi. Och det kan ju vara det som jag sa, sätta sig ner en stund, ta en promenad på lunchen, ringa en vän. Ja, eller liksom göra någonting som ger tillbaka energi. Ifall man inte har den här stora möjligheten att kunna få barnvakt eller att man avlastar för man är två föräldrar och så vidare. Men så finns det ju små saker man kan tänka på i alla fall som blir väldigt viktigt.
Mm. I snart 10 år har jag haft privilegiet att få vara coach på flera av Go Actives träningsresor. Framförallt på Mallorca som tidigare även var mitt hem i många år. Hos Go Active finns något för alla. Vandring, cykling, träning, yoga och temaresor. De erbjuder många underbara destinationer, erfarna coacher och färdledare. Grupperna är mindre, hotellen väl utvalda och jag lovar att du kommer få en annorlunda semesterupplevelse och komma hem med både träningsverk, nya bekantskaper samt känna dig återhämtad tillsammans med fantastiska minnen. Vad sägs som till exempel vandring vid Gardasjön i Italien eller i vackra Ischgl i Österrike? Eller kanske du hellre vill vandra på natursköna Gotland? Cykla i bubbeldistriktet Champagne i Frankrike eller åk till Grekland och lär dig om de blå zonerna? Yoga, träna och meditera vid havet på Mallorca. Möjligheterna är oändliga. Kika in på goactivetravel.se och hitta just din reseupplevelse. Och kom ihåg, livet är till för att upplevas.
Jag kände att det här avsnittet skulle kunna bli 7-8 timmar långt faktiskt.
Ja, exakt.
Men alltså det är ju så intressant. Därför att jag menar, jag är 52, jag är mitt i livet. Jag har drabbats av alla möjliga saker och vänner och familj och vi pratar och man, du vet, nätverket blir större och större och vännerna blir äldre och äldre och man går igenom olika saker. Så att det är så intressant. Men om vi vänder på det då. Om vi säger att vi är inom situationstecken ett friskt barn som nu kanske är 25, hittar vi på då. Kanske ska ut i vuxenlivet och har vuxit upp med båda föräldrarna eller en förälder som har, vad ska vi hitta på? Kanske en är alkoholist och den andra har allvarlig ADHD, hittar vi på det. Allvarlig säger jag. Jag menar, det finns ju lite olika nyanser av det där. Vad tar det barnet eller de barnen med sig upp i sitt vuxenliv? Liksom, vad utvecklar de för känslighet som ett annat barn som inte har fått uppleva det här liksom?
Ja, men det är ju såklart individuellt eftersom ADHD kan ta sig så himla många olika uttryck och beroendeproblem kan också se ut på olika sätt. Vissa har ju påverkats väldigt mycket och märkt väldigt mycket när föräldrarna har varit berusade och föräldrarna kanske till och med blivit våldsamma och så vidare. Sen finns ju de som har riskbruk eller så, där i och för sig det är så att barn märker mycket mer än vad kanske vuxna tror. Så. Men det är jättesvårt att säga. Jag tänker att det viktigaste blir där att försöka förstå själv, vad behöver jag? Det kan handla om att man kanske inte är van vid att sätta gränser. Man kanske inte är van vid att prioritera sina egna behov. För man kanske är van vid att alltid ha fokuserat på hur någon annan mår, hur någon annan beter sig, vad någon annan gör. Man kanske blir väldigt lyhörd för sådana signaler och vill... Det är inte ovanligt att många barn som har föräldrar eller syskon, att de blir väldigt så, jag ska hela tiden vara glad och vara den här snälla så att inte det belastar familjen till exempel. Alltså man tar sig an olika roller. Mm. Så att jag tänker som vuxen så blir det viktigt att försöka tänka så här, vad gör jag för min skull? Vad gör jag bara för andras skull? Vad är mina behov? Vad behöver jag? Vad är viktigt för mig? Gör jag det här för att jag verkligen... vill eller för att jag känner att jag alltid gjort det för jag vill vara alla till lags till exempel. Ja, så mycket sånt tror jag att man behöver förstå vilka mönster man har haft bakåt och hur det har påverkat en och sätta ord på det för att sen också kunna förstå egentligen prioritera sina egna behov och också vad är det för känslor som jag bär med mig, vad är det för tankar jag har kopplat till allt som har hänt eller händer. För det är ju inte bara så att den personen som är 25, att det bara påverkar den under barndomen, utan det kanske fortfarande lever kvar Vi vet ju inte om föräldrarna fortfarande har beroendeproblem. Mm. Mm. Den här svåra ADHD:n har ju förmodligen kanske är på samma nivå. Så att det handlar ju också om att förhålla sig till här och nu, tänker jag. Men det är så himla individuellt beroende på det. Så.
Ja, men jag tänkte att jag drog upp två hittepå-exempel i alla fall, bara så att, för det är ju ändå så lite tyvärr som livet ser ut. Och du har själv varit drabbad av anhörigproblematik. Mm. Och hur har du själv tagit hand om dig? Du ger 5 tips i boken, om du kommer ihåg dem i huvudet, annars letar jag upp dem. Jag kanske tänker att det är sådana tips som du själv har använt det av.
Mm. Ja, men precis. Så där är det ju så att de tips som jag skriver i boken är ju dels utifrån min kliniska erfarenhet, men också utifrån min egen erfarenhet och många av dem som jag känner som är eller varit anhöriga på olika sätt. Så att det är ju, dels handlar det om att, som jag har varit inne lite på, att läsa på och lära sig mer om det psykiatriska tillstånd som ens närstående har. Mm. För att det kommer göra att du kan bättre förstå varför personen beter sig som den gör, varför den drar sig undan, vad det kan vara tecken på. För risken är gärna stor för olika former av feltolkningar. Mm. Alltså, vi vet om det är någon som är deprimerad till exempel och kanske isolerar sig, så är det lätt att tänka att att ta det personligt, så att den här personen inte svarar på grund av att den inte vill prata med mig till exempel eller så. Men att läsa på så att man förstår mer, det brukar underlätta och minska missförstånd och felaktiga tolkningar till exempel. Mm. Och sen som jag var inne på, att inte försöka ta saker personligt. Nej. Om personen inte svarar i telefon eller inte kan ses eller vad det nu kan vara, så är det lätt att tänka, är det jag som har gjort något fel? Är det mig? Är det jag som är fel? Eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är ganska vanligt. Och sen en av de viktigaste sakerna egentligen, eftersom det är så extremt vanligt att många anhöriga glömmer bort sig själva i anhörigskapet, det vill säga kanske prioriterar bort sånt som tidigare varit viktigt för en, alltså meningsfulla aktiviteter, det kan vara just att träffa vänner, och av förståeliga skäl att man kanske inte hinner, man känner att man kanske inte har orken och så vidare, men att det blir så otroligt viktigt att verkligen försöka tänka sig, vad har varit viktigt för mig tidigare, för att det är det vi brukar kalla, vi psykologer, för positiva förstärkare. Det vill säga sånt som faktiskt gör att vi mår bra. Och får vi inte de sakerna, utan mest kämpa med det som är jobbigt av förståeliga skäl, så är risken stor då att man själv kanske drabbas av psykisk ohälsa till exempel. Mm. Men också komma ihåg att du som anhörig kan inte ta ansvar för exakt allt.
Nej.
Det är inte så att du kan göra det du kan göra, men du kan inte göra allt. Du är också mänsklig och har inte mer energi, tid eller så än någon annan. För det är väldigt vanligt att man som anhörig tar på sig allting.
Mm.
Att man, allt det här är liksom av förståeliga skäl. Att man vill hjälpa, man vill stötta, man vill att den man älskar ska må bra. Men det kan bli på bekostnad av sitt egna välmående. Och det kommer det alltid bli, för man mår ju inte bra när någon annan mår dåligt. Men ändå försöka tänka så här, vad kan jag påverka? Och vad kan jag inte påverka, för det behöver man ju någonstans landa i, för att kämpa och kämpa och slå huvudet i väggen och så någonstans så här, det här är inte något som jag kan styra över. Jag menar, det kommer ju bli självutplånande till slut.
Ja, herregud, den blir trött bara att höra.
Ja, exakt. Så det är väl några tips som jag kom på sådär, lite övergripande.
Ja, men det är en otroligt matnyttig bok. Så att köp. Den är otroligt matnyttig. Vi har i alla fall närmat oss slutet, och innan du ska få din morgonrutinfråga, så jag är lite nyfiken på det här med nervceller. Så att jag har ett litet stycke som jag vill läsa upp bara. Mm. Det här tycker jag är lite nördigt spännande.
Mm.
Hjärnan har en mängd så kallade nervceller som också kallas neuroner. Varje nervcell förbinder och ansluter till andra nervceller. Så fort vi gör något nytt eller lär oss nya saker skapas eller stärks synapser mellan nervceller och vid repetition förstärks denna process ytterligare. Ju oftare vi använder den informationen vi lär oss, desto starkare blir dessa kopplingar. Samma sak är det med dina tankar. Och det är det här som är så spännande. Om du tänker samma tanke flera gånger blir förbindelsen mellan nervcellerna alltså starkare. Låt säga att det dagligen ploppar upp självkritiska tankar som säger att du är värdelös. Ja, då har dessa nervbanor antagligen blivit väldigt starka och lättillgängliga för dig att tänka på. Andra tankar som du tänker mer sällan, så som att du duger och gör ditt bästa, är då svåråtkomliga eftersom förbindelsen inte är lika starka. Och då kommer min fråga. Kan vi lura hjärnan?
Jag förstår vad du menar, och det är väl lite det. Ja, men alltså så här, det är därför som att ja, men egentligen, ja, vi kan ju lura hjärnan på så sätt. Till exempel, är man väldigt arg så har man ett uttryck i ansiktet som liksom, då ser man arg ut. Då kan man nästan lura hjärnan genom att sitta och försöka le. Då signalerar man ju till hjärnan att så här, jag är glad. Men när det gäller tankar så, ja, alltså rent krasst är det så här, det man skulle tänka att man lurar hjärnan är att försöka få upp förbindelserna mellan nya nervbanor då, som handlar om mer alltså, tankar som är snälla tankar, som inte är så självkritiska tankar till exempel. Men vi är ovana. Alltså, är man ovan vid det och tänker att men jag duger, eller vet du, det här har jag gjort ganska bra. Alltså, jag är ju duktig på det här, eller jag är väldigt stolt över det jag gjort. Det är ju ganska ovant för en. Men precis som med allt annat så kan man ju träna upp den färdigheten att börja liksom rikta fokus och perspektiv på så sätt. Och så tänker jag då att man kan stärka de nervbanorna.
Men jo, jag menar, det var dit jag ville komma. Ja. Ja. Det är det vi jobbar mycket inom, till exempel mindfulness, meditation, yoga och så att man, och det här kan ju låta flummigt och så här, det tar inte bort jobbiga saker i livet när man, men så här, upprepar positiva mantran och sådär, men det förstärker ju ändå det här som vi pratar om.
Ja, och grejen är att precis det där, för att det här är inte, som jag menar, inte samma sak som att den här positiva psykologin, tänk att du är lycklig så kommer du bara bli lycklig.
Nej, herregud.
Utan ja. Det här är ju liksom mycket mer än så.
Ja, jag alltså, fattar.
Ja, och jag menar, där tänker jag, då får man ju använda det utifrån vad det är, och många upplever ju att det fungerar för en att säga sådana saker. Det är ju precis som att man kan lura gärna, om man ofta tänker, jag är värdelös. För att skapa mer distans till de tankarna kan man istället säga, jag får en tanke om att jag är värdelös. Mm. Det är jättestor skillnad att säga till en själv. Och det har man ju sett att det påverkar en att jag är värdelös, jag är värdelös, jag är värdelös. Eller att säga, jag får en tanke om att jag är värdelös. Då är det ju en helt annan distans. Det är min tanke som bara ploppar upp här. Och den behöver vi då stanna upp och så här, ja, men lite liksom ruska om. Så här, vad kommer den här ifrån? Stämmer den? Finns det bevis som talar inför eller emot den här tanken? Och till slut inser man att fast jag har gjort massa saker som inte handlar om att jag är värdelös. Och då kan man ju också försöka liksom, på något sätt, en väldigt invand tankegång kan man ju också jobba med. Så att, precis som du säger med mindfulness, att många är så här, men jag kan inte stanna upp och jag kan inte det ena och det andra, men det går ju att träna upp. Så att, ja, det är
väldigt
spännande.
Vi pratar om träning, det är ett spännande ämne också. Men först vill jag bara säga, alla kära lyssnare, man behöver inte ha en pågående problematik med någon som lider av psykisk ohälsa i sitt liv just nu, för den här boken är så otroligt, det handlar ju om beteende. Hur vi kan förhålla oss till saker och mänskligt beteende. Så en otroligt matnyttig för alla människor. Och hur man möter människor i sin närhet och på sin arbetsplats och så vidare. Så att, nu pratar vi om hur man tränar upp sig till vissa saker. Nu undrar jag ju hur dina, Martina, morgonrutiner ser ut.
Ja, det var roligt att det här är så spännande för att verkligen sätta ord på hur ser mina morgonrutiner ut. Vardagarna är ju, jag är ju väldigt morgontrött, så att min rutin är att jag ställer klockan, ligger och snusar i väldigt länge. Wow. Tills det, ja, men tills jag ligger, och då brukar jag ofta i sängen också ligga och tänka på, vad ska jag på mig, vad behöver jag göra genom olika stegen för att kunna få ligga kvar i sängen så länge som möjligt. Och sen så kastar jag mig upp, Förut åt jag alltid frukost
Asparius på väg. Också.
Ja. Ja, men det är verkligen och förut åt jag alltid frukost på i farten, men nu försöker jag ändå sätta mig ner. Det är faktiskt en grej som jag har infört för att jag vill ha den här liksom lugna stunden på morgonen.
Bravo.
Och det har jag lyckats få in faktiskt, och det har hållit ända sedan, ja, men sedan sommaren skulle
mycket
jag säga.
Mycket bra vill jag säga.
Ja. Ja, och det har tagit tid. Ja, men det har tagit tid. Så nu sitter jag ändå och liksom dricker en kaffe och äter en macka i lugn och ro. Eller ja, lugn och ro, så lugn och ro som det kan bli beroende på hur mycket jag snusar. Ja, och sen så bara en snabb dusch, hinner knappt kolla mig i spegeln i princip, och sen ger jag mig iväg. Och ja, så det är egentligen inte en jättelugn morgon förutom den här lilla stunden då jag ändå sitter och äter den här frukosten. En kort stund. Men sen så tar jag alltid bussen till jobbet då. Alltså jag promenerar till tekniska och sen tar jag bussen. Och där, eller tunnelbanan. Och det blir ändå en lugn stund. Då jag bara sitter och lyssnar på någon bra musik eller någon tacksamhets mindfulness övning som min lilla syster har skickat till mig.
Eller så lyssnar du på podden Rise and Shine, man vet aldrig.
Precis, exakt.
Kan ända.
Kan ända framöver.
Gör du någon annan form av träning?
Ja, inte på morgonen. Nej. Dock, ska jag säga. Jag gjorde det förut ett tag faktiskt, morgontränare. Nej, men jag brukar styrketräna. Det är väl det jag gör. 2 gånger i veckan, ungefär. Mm. Så det är den träningen jag kör.
Mm. Underbart. Mm. Men, fantastiskt. Nu har vi ju kommit så långt fram så att vi har kommit till dina 5 ofullständiga frågor. Och du har ingen aning om vad jag ska säga.
Nej.
Du bara fyller i lite. Mm. Mitt happy place är alltid?
På mitt landställe.
Oh.
Om det är så man kan svara på den frågan.
Ja, det är precis så. Och var ligger det då?
Men det ligger ute på Värmdö och där är det verkligen. Där är jag med, ofta med min man och min hund. Så att, det är helt fantastiskt.
Ska jag berätta en sak? Mitt happy place är också Värmdö. Där bor min bror. Det är alltid mitt happy place.
Ja, vad roligt. Ja, vad kul. Mm.
Ja. När jag blandar till en smoothie brukar jag ha i?
Banan, hallon, blåbär och mango. Och sen vatten faktiskt bara.
Härligt. Som att jag förutsåg att du dricker smoothiesar. Men man vet aldrig med gästerna.
Ja. Vet du, det gör jag nästan varje dag. Så att det var väldigt kul. Jag kände så här, den här frågan kan jag. Den känns enkel. För den gör jag nästan varje dag.
Bra. Ja, precis. Den här frågan kan du för den känns enkel. Fast du hade inte hört den innan. För de här frågorna får ju inte gästerna reda på innan. Mm. När jag har en dålig dag brukar jag göra så här.
En dålig dag? Men vet du, jag brukar faktiskt säga till mig själv så här. Okej, det här är en dålig dag och det är okej. Alla dagar är inte superbra. Och det här gör jag verkligen, har liksom den här dialogen med mig själv. Att jag liksom accepterar. För förut upplevde jag att man kunde vara så här, idag är en dålig dag. Och nu är det så här. Men nu är det liksom, okej, nu är det en dålig dag. Men jag vet att alla dagar är inte så här dåliga. Och det tycker jag underlättar jättemycket för mig. Och det brukar jag också kunna kommunicera. Jag har ju levt med min man väldigt länge. Och så att man inte får dåligt samvete över att nu har jag sabbat det här och nu blev den här dagen så här dålig och nu ser jag på dagen på det här sättet. Utan bara, ja, så är det. Alla dagar är inte kanon. För att jag vet att det är vissa dagar som är betydligt, betydligt bättre.
Mm, underbart. Mer att omfamna liksom.
Ja, istället för precis. Att, eller acceptera på något sätt. Ja. Vad man nu ska säga.
Ja, mycket bra. Snart är det sommar, får man ju ändå säga.
Mm.
Och då längtar jag mest efter
solen och att egentligen brukar jag skriva böcker på sommaren. Så att, nu har jag ju inte någon ny bok på gång. För jag har sagt till mig själv att jag ska inte direkt skriva på någon ny bok. Men annars hade jag nog sagt det. Att bara så här, sommaren, för det är då som jag ofta sätter mig in i mina så här bokprojekt. För att det är, alltså det kan jag verkligen längta till. För då har jag den tiden och den... men nu har jag inte det. Så att då får jag väl säga solen och att vara med familjen. Och kanske, i och för sig bada skulle jag säga. Så kommer man på, nej men jag är ju faktiskt badkruka. Så det säger jag inte.
Ja. Och sen är det väldigt lustigt med tanke på det första vi pratade om i den här intervjun. Den senaste frågan är, den senaste biofilmen jag såg var...
Precis, vad lustigt att vi pratade om det.
Ja, väldigt lustigt, så jag log lite i början när jag visste att jag skulle...
Kul. Nej, men det var ju den här... Gud, vad heter den nu igen?
Ge mig en tråd.
Ja, men med Mikael Persbrandt.
Oh, ser ingen för jag... Nej, det har jag inte sett på länge.
Gud, alltså så här, sånt här är jag väldigt dålig.
Ja, jag
men det är hans senaste film.
Okej.
Okay. Mikael Persbrandt.
Mm.
Ja, men här tror jag att du kommer veta.
Nu googlar vi, kära lyssnare.
Jo, men Hammarskjöld.
Hammarskjöld, var det bra?
Den var super, super bra. Så den, ja det var sen så här. Och nu ska jag då på biokväll. Och
men du visste inte vad det var?
Nej, och det är det som jag ska ta reda på
du
nu
vet faktiskt. Vad det var. Ja, men nu googlar vi vidare. In på SF-mejlet.
Precis.
Eller från sms-et. Från
jo, men ni ska se Den sista resan.
Vad är det för någon där?
Ja, det är faktiskt min kompis som har bokat den här. Så det är någon dokumentär. Så jag vet knappt vad jag ska se. Men det är
vad spännande. Ja, det var ju väldigt lustigt att du pratade om det. Mm. Ja, fantastiska svar. Nu tänkte jag summera mina tankar lite kring dagens samtal. Mm.
Kul.
Jag har inte direkt varit anhörig på det sättet som vi har pratat om. Eller inte vad jag kan komma ihåg i alla fall. Eller så har jag det utan att förstå. Men jag tänker på en annan sak som inte är exakt samma sak. Men som ändå är i samma kategori, tycker jag. Det är ju när någon man står nära, en nära vän eller så som går igenom något jobbigt, en separation eller om det är tufft med barnen, ens föräldrar eller partner. Då blir man ju som vän väldigt involverad och det blir ju som en slags följetong som man utan undantag är med och stöttar. För mig är det en självklarhet i alla fall. Men det tar ju ändå tid. Tid, energi och engagemang. Jag vet att när jag har gått igenom jobbiga saker har jag haft min lilla supportteam av vänner och jag vet att jag har tagit upp mycket av deras tid och energi. Det passar jag på att tacka för när jag ändå har möjligheten här. Tusen, tusen tack och ni vet vilka ni är. Sen vill jag också passa på att säga att vi är ju ändå bara människor. Vi har alla känslor, vi har alla samma behov av närhet, uppmärksamhet, uppskattning, vila, kärlek och så vidare och så vidare. Så vare sig man är anhörig till någon som behöver ens hjälp måste vi också kunna backa och tanka våra egna batterier. Annars blir det bara en våt fläck som varken kan hjälpa oss själva eller andra. Du-du-du-du. Det var mina små tankar. Vilket fantastiskt samtal. Så matnyttigt. Boken heter Vem hjälper den som hjälper? Och nu undrar jag ju och alla lyssnare, var hittar vi dig om vi vill följa dig?
Ja, nej men då kan man hitta mig på Instagram, Martina Nelson till exempel. Det är väl, där kan man följa där jag lägger upp uppdateringar kring just psykisk ohälsa. Skriver mycket om ADHD och anhörigskap. Så det är väl där skulle jag säga. Och sen jobbar jag ju också som psykolog och verksamhetschef på Smart Psykiatri. Kan man gå in på smartpsykiatri.se om man vill läsa mer om den verksamheten. Så det är väl där man hittar mig.
Underbart. In och följ Martina på Martina Nelson eller på smartpsykiatri.se. Gå in på din favoritboksida och klicka hem boken kanske till dig själv eller som present. In och följ mig på Shaper Shirin för att hänga med i mitt liv när jag inte poddar. Missa inte min fina partnersida go_active_travel och spana in alla underbara träningsresor eller gå direkt till deras hemsida goactivetravel.se. Tusen, tusen tack alla fina lyssnare för att ni har hängt med oss här idag och lyssnat på detta viktiga samtal. Stort tack Martina, stort tack alla lyssnare, tills vi ses nästa gång. Puss och kram, hej då!
Hej då!
Hej då!